Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är det Johan med H? Okej. Är det spelar in eller?
Johan?
Är det Johan Kroneman?
Ja, det är jag.
Jimmy Jansson heter jag och ringer från Extra Östergötland, lokaltidningen. Hey, hey. Du, vi gör en liten undersökning här med lite lokala östgötar om premiären Norrköping och Örebro.
Okej, men du, jag är lite upptagen nu. Kan du ringa mig imorgon?
Imorgon? Ja, det kan jag. Jag kan försöka. Kan jag bara få ett resultat kanske snabbt?
Nej, jag kan inte tänka nu. Jag sitter så illa till.
Ja, men jag kan försöka imorgon då.
Ja, gör det.
Du, ha en bra kväll.
Hej, detsamma, hej. Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min...
Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det här är premiäravsnittet med mig, Alfred Breby.
Och mig, Johan Cedersjö.
Och gäst idag är Alexander Axén.
Välkommen.
Du, ska vi köra eller?
Vi kör.
Ska inte du börja och säga hej, du lyssnar på Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek.
Kan prova.
Ja, gjort. Tycker du det är fjantigt?
Nej.
Kör.
Vad ska man komma ihåg?
Ja.
Hej, ni lyssnar på Gamla Trä som är, handlar om svartvit kärlek.
Ja, ganska bra.
Det var rätt.
Ett radioprogram om svartvit kärlek.
Ja.
Och vem är du då?
Alexander Axén, tränare i Örebro Sportklubb.
Gött, välkommen.
Tack så mycket.
Premiäravsnittet, det känns ju strålande att ha en sån otroligt fin gäst.
Jag är jätteglad att ni har sånt engagemang som ni har här uppe i Stockholm och att ni kör en podd och så här. Så det är jättekul att vara här.
Du kom direkt från tränarupptakten i Upplands Väsby. Fjällström twittrade att du var dagens underhållare. Vad har du hittat på?
Det är det här som är så konstigt. Vi pratade just om det här lite innan. Jag är ju bara den jag är och så svarar jag på frågorna som jag får. Och, jag vill ju undvika att gräset är grönt och bollen är rund och så här. Så jag försöker köra lite annat liksom för att marknadsföra ÖSK men också svensk fotboll lite annorlunda. Så försöker skoja till det lite ibland utan att det blir larvigt och sådär typ. Och det behövs inte mycket för att folk ska tycka att det är lite annorlunda och lite roligt. Så jävla roligt var det inte, men inte så torrt heller.
Det var någonting framme vid lottningen där, va?
Ja, det är klart att det skulle lottas för att om vi fick hemmamatch eller bortamatch. Mm. Och I Grekland har de ju kört en grej att de isade ju en av bollarna så att den som snurrade skulle känna vilket som var kall. Jag spelade ungefär på att det var så att Blåvitt var kall liksom. Och ja, då, de på främre raden garvade som fan liksom. Men att det var mer en rolig grej sådär typ, och visa att, att vi visste att det skulle bli borta typ och sådär liksom. Så att, men det var mer grej sådär.
Vem är tråkigaste tränaren i allsvenskan?
Jag känner alla väldigt bra, och jag kan helt ärligt säga att det finns ingen tråkig tränare. De är jättebra. Nej, men de är jättebra. Man lär känna dem, så är det på ett annat sätt än vad ni får känna dem som så här kanske just på en upptaktsträff, för någon kanske svarar korrekt och är precis på, som han tror att det behövs och så. Men jag så känner dem mycket annorlunda, som har druckit bira med alla och snackar allt möjligt liksom. Det finns ingen tråkig, de är svinroliga allihopa.
Vem är roligast? Där finns
Janne. Janne Andersson och jag har ju väldigt bra kontakt, och det, han kallas ju inte Party Janne för inte typ och sådär. Och Peter Gerhardsson och jag har väldigt tätt kontakt också, nästan varje vecka.
Är det musiken eller?
Ja, musiken. Men också lite fotbollen. Alltså, vi tycker lite, gillar lite samma typer och sådär. I Göteborg så tog vi en lunch nästan varje vecka. Så att de två är väl de som är liksom närmast sådär som jag känner. Men jag har ju liksom Roger Sandberg i Gävle jättemycket kontakt med. Och, alltså många. Så att vi är en 5-7 stycken som håller nära kontakt. Och sen så är jag ändå bra kompis med de andra också. Typ. Men att det är några man inte pratar så mycket med, men det har inte med att man inte gillar varandra eller tvärtom liksom så, utan det är mer att man, vi har inte riktigt samma intressen liksom så.
Vi tänker att det ska handla om allsvenskan och framåt och sådär, men det går inte att undvika det här dygnet som har varit. Igår slog vi ut Elfsborg i semin 2-0 hemma, och idag lottades då vi att vi får spela finalen borta. Vad känner du inför det?
Innan ville vi såklart ha hemma. Vi är bättre hemma, det säger sig självt, och det blir konstgräs och allting. Men vad jag såg på lottningen nu, så möter vi Häcken på Gamla Ullevi matchen innan. Så det betyder att vi är på den arenan och det här gräset liksom matchen innan. Och det kan jag leva med då. För att då är vi där precis innan och allting sånt där. Skillnad på om vi hade varit någon annanstans kanske. Så är det ändå att vi får känna på det liksom. Men att det är klart att vi helst hade velat haft hemma.
Stannar ni kvar? Stannar laget kvar där?
Det är inte riktigt klart än liksom, 17 är ju klart, men jag vet inte riktigt hur vi spelar den matchen innan och hur det blir de matcherna efter, så att det är lite som vi får ta hänsyn till. Men det troliga är väl att vi åker hem ändå för att samla energi och så, men att vi får se riktigt hur vi gör.
Du, vad är den viktigaste faktorn för att ÖSK ska kunna prestera den här säsongen som vi gjorde i höstas?
Skadefri trupp. Utan det kommer det bli jättetufft. Vi är bara 18 utespelare och 2 målvakter. Skador på fel spelare, och det betyder egentligen alla spelare, kan det bli jättejobbigt. Så att vi är liksom, när vi är alla friska och alla är med, då är vi ett jävligt bra lag. Men om vi får lite fel skador, så kommer vi vara, då kommer det bli jobbigt. Så att skadefritt är det absolut viktigaste.
Ska vi ta det direkt då, truppen? Det är ju spännande. Vi har ju en otroligt liten trupp. Vad ställer det för krav på dig som tränare?
Jättemånga och jättestora på det sättet att pulseringen är jätteviktig. Att vi är fräscha när vi spelar, att vi är noga mellan matcherna vad vi gör, så att alla kan prestera nästa match igen och så. Där Jimmy Högberg är, vår fyskille, fantastiskt duktig och intresserad av ett system som bygger på freshness egentligen mer än vad alla andra tränare gapar om. Nu ska träna hårdare och mer och längre och springa fortare och så här, så tror vi att vi kan göra det på ett annat sätt. Så vi är egentligen motvalls mot vad alla andra tränare säger. Det gav oss den här hösten, vi får inte glömma det. Det har gett oss där vi är idag för att vi gör på det här sättet. Och spelarna liksom är lite så här, vi tränar inte för lätt, vi har inte ont någonstans när man vaknar. Och det är så här gammalt träboxsystem som man hade jämt som spelare förut, att det ska göra ont när man vaknar, för då har man tränat hårt liksom. Men vi vill att det ska vara fräscht, att man kan göra prestera på det när vi är match och sådär. Så att vi tränar lite annorlunda än de andra, och det är vi ganska duktiga tycker jag. Men sen är det alltid så att det blir några skador här och där ändå, för man måste gå på nästa max hela tiden. Och fotboll är ju en jävla tuff sport, man måste komma ihåg det. Det är inte hockey att man gnugga 30 sekunder och åker och sätter sig och så åker in och gnugga igen och så kan man spela varannan dag typ. För att det är på ett helt annat sätt. Fotboll är vända och vrida, och ta en sån som orienterarna som liksom kan springa och sätta in en klocka nästan 4 minuter på en kilometer i skogen, de hoppar och skuttar, men när de spelar fotboll så tar de helt slut, för att det är så pass annorlunda och det är jättetufft. Så att det gäller för oss att vara smarta, lägga upp en plan för hur vi tänker match för match. Det är lätt att säga att man ska spela bästa lag, och det har vi gjort hela tiden. Men det kan bli så att det inte är bästa lag som ni tycker på pappret, men som vi tycker är det bästa för att pulseringen gör att det här är det bästa laget.
Har du någonsin haft en så här tunn trupp?
Ja, jag hade någon liknande i Gais en säsong också. Det handlar egentligen om att jag har fått gjort det valet för att vi har inte så mycket pengar och jag kan lägga mig på 22 och tycka att det är bra, men då har vi inte den här toppen som vi har idag, utan då lägger jag mig hellre på 18 men är lite bättre. Och sen när man kommer upp över 18, då är det för sent ändå, som man brukar säga, att de spelar inte så bra i alla fall, så att då kan vi lika gärna köra våra unga som vi har. Förhoppningsvis så får de studsa upp lite och överraska lite.
Det är alltså ÖSK 2015 kvalitet, inte kvantitet?
Nej, det är nog så. Och vi vill ha den kvaliteten på allting. Vi får ut så mycket som möjligt för varje krona. Det betyder alla våra runt laget, i laget, våra beslut vi fattar med allt från roliga saker man gör med laget till vanliga träningar, bara att hur får vi ut max av varje situation, och varje beslut har ekonomiskt innebörd, och vi måste vara smarta, ta rätt beslut och inte bara hafsa iväg någonting, utan vi måste tänka vad det ger, och ibland får det kosta för att det är värt det, men ibland så får det vara att vi håller igen för att vi måste göra det.
Man kan, en så här otroligt praktisk konsekvens blir ju, alltså ifall vi leder en match med 2-0 eller vi ligger under med 2-0, då har man kunnat känna på försäsongen, tycker jag, att så här, bänken kan inte förändra matchbild. Alltså det finns spelare där, men jag ser varken liksom det som kommer kunna täppa igen bakåt eller vända matchen framåt. Det finns liksom Nordmark att kasta in, som det har varit under försäsongen, som är teknisk och kan förändra matcher, känns som, med bakåt. Vad finns där när vi leder med 2-0 mot Elfsborg? Visserligen var backlinjen jättebra, men ponera att en av dem är skadad då. Hur tänker du kring det där? Alltså vilken möjlighet har du i med den här truppen att kunna förändra matchbilder under säsongen?
Men jag hoppas att jag kan göra det. Sen talar jag lite emot för att jag inte har gjort så mycket byten, det håller jag med om. Men att Ayanda kan spela både mittfält och backlinje, Viktorsson kan spela både ytterback, mittback. Sam Mensa är ju en mittfältare som gillar att sopa framför backlinjen, som vi spelar lite med i Portugal, som inte har spelat så mycket nu. Lippovac är en spännande topp som behöver vara frisk. Han har inte varit frisk så att han har kunnat få ordentlig träning. Det gör att han inte riktigt i det slaget jag skulle vilja se han nu, och därför har inte han fått spela någonting nu, men det är mycket troligt att han kommer få spela en hel del mot Sirius nu. Och Sebastian Ring gjorde jättebra i Portugal, efter det har han inte fått spela så mycket, mycket beroende på att jag tycker att det har gått lite upp och ner, men också en sån som kan överraska lite och sådär. Så att jag håller med dig på ett sätt, men jag hoppas att de tar för sig och kan påverka matchbilden, för det är där varför vi gör byten, är för att de ska påverka. Nordmark har ju spelat en hel del från start, och egentligen han och Ahmed som har delat lite, kan man säga, så att så kan det fortfarande bli. Sen är det väl just på topp där, när vi har kört Pudo och Kalle, om vi kan dra upp DG ibland och vi kan ha Christer ibland, eller förhoppningsvis så dyker upp en ny nu.
Just det, jag läste det att Huldmark var han i London?
Han var i England.
Det
är där jag vill hitta en spelare först och främst.
Alltså en stand-in för Crespo?
Ja, en som ger oss ett alternativ att löpa bakom backlinjen och dra isär, för att det är där vi behöver, det sättet vi spelar. Om vi inte har det så blir vi lite mer begränsade, och vi hoppas att våra yttrar har en bra dag. Jag vill att vi ska kunna ha en bra dag med en topp som sträcker laget, och då ger vi oss ändå lite mer alternativ, och Kalle kan också användas både på kant och som tia och topp, och samma som Pode egentligen. Pode är ju en kant från början, så att beroende på vad vi får in, men vi vill ha helst en snabb, stark som springer där uppe, så kommer det ge oss lite mer möjligheter.
Alfred är ju stort Stoke-fan.
Ja, det var ju en lycklig dag i mitt liv när jag såg det. Men andra sidan så kände jag så här, Stoke, jag vet inte om det är
någonting. Ja, men han har potential. Det är bara det att jag har inte tid att vänta på att han ska bli bra om 4-5 veckor, för det skulle han kunna bli. Han var lite för polite för min smak. Han var lite för välutbildad och lite för vältalig och så här. Jag hade ju haft en lite mer aggressiv, arg jävel som
kom
och skulle visa.
Han kom från Stoke?
Han är nog inte där från början, men att han tillhör ju dem nu.
Shawcross har inte hjälpt den med några benklingar.
Nej, men han skulle nog behövt det lite. Han gjorde för sig en riktigt förtackling mot Gävles målvakt det sista som hände ur matchen, så jag trodde han dog. Men det var enda gången han egentligen visade lite känslor, och jag skulle vilja haft lite aggressivare från honom. Men det är en bra spelare, han kommer bli bra, men vi har inte tid att vänta.
Du måste ju berätta då bara, varför är det England du vill hitta en spelare i?
Dels att de är igång, de har hållit igång nu, så att de spelarna är på tå. Det är liksom inga som, om du letar i Norden nu så kan det vara så att de inte är igång eller de har inte spelat så mycket och de känner att de inte får speltid och så. De här är i slutet av sin serie och det kan vara så att det är spelare som antingen har varit skadade på väg tillbaka eller att de har fått lite för lite speltid och är hungriga och ska visa inför nästa säsong som börjar då i augusti jämför dem eller sommaren där. Så att lite därför. Sen jag gillar ju den spelstilen och jag gillar ju England så att det är enkelt på det sättet.
Ska vi som supportrar, kan vi sitta här nu och tänka att Sköldmark kommer, han kommer hitta någon?
Vårt mål är att hitta en. Vi kan inte lova för att som jag sagt förut, vi ska inte bara skynda på någonting, utan vi ska göra rätt val hela tiden. Så att hittar vi inte rätt, då tar vi ingen. Men jag tror och hoppas att vi kommer hitta en.
Om vi pratar spelet, vad, ge oss tre nyckelfaktorer som du vill att ÖSK ska spela och vinna matcher i år.
Jag tycker att vi är rätt så bra på att vi kan spela lågt försvarsspel. Det är väldigt få lag i Sverige som kan göra det. Och det har irriterat både Elfsborg och Malmö att vi kan göra det. För att det finns inga ytor och vi är starka där man gör mål. Vi har provocerat dem till att ta avslut från ytor vi vill att de ska ta avslut. Och det har liksom, jag märkt att de har blivit irriterade av. Vi lärde oss det i lite förra året. Att vi spelar rätt så lågt också för att vi ville akta bakom Mange egentligen. Så att vi lärde oss det på ett sätt. Men sen även i Portugal, att möta så bra lag som Midtjylland, Brøndby och Dynamo Moskva, det liksom stärkte vårt sätt att spela försvarsspel och så. Så att försvarsspelet måste sitta där och att vi kan spela både lågt och halvlågt och sen lite högre, det är liksom en bra grej. Vårt omställningsspel är dödligt skulle jag vilja säga. Vi är riktigt bra på det och när vi får till det så går det så jäkla fort och vi har ett bra system. Vi gjorde 16 sådana mål förra året. Ingen tillfällighet, saker vi tränar på, saker vi pratar om varje dag. Så när man visar det så liksom, ja, det är kärlek alltså, för det är vi riktigt bra på. Och sen även att vi kan bryta ner lag som kommer hem och ska ställa sig framför oss som Gävle. När vi är tvungna att vinna, de går vidare på kryss, så har vi de nycklarna med. Och där tycker jag är en styrka i vårt lag att vi kan spela på, vi kan hitta ett sätt att vinna matcher. Det är där vi har pratat mycket om. Skit hur det ser ut, vi ska hitta ett sätt att vinna matcher. Och där tycker jag spelarna har använt jäkligt bra. Och de vill ha mer boll mot Elfsborg, de vill vara bättre. Men samtidigt vinner vi och då köper vi där liksom.
Det har ju varit två otroligt taktiskt snygga matcher, både mot Malmö och Elfsborg. Men där möter vi ju lag som på något sätt på pappret, där vi är underdogen och på pappret vi känns sämre. Men hur kommer matcherna hemma mot Gävle se ut då? För då har vi ett annat sätt att vinna den matchen. Vad tänker du då? Ja, men bollhållande eller
de som såg den matchen såg att vi körde över dem. Alltså, vi var jävligt bra den matchen. De hade bara två skott på mål. Ett satt och en var halvfarlig. Men vi hade många chanser. Vi brände straff och vi kom till mycket målchanser. Så vi kan det spelet också. Vi är inte ett lag som bara kan backa tillbaka och ställa om. Utan vi kan spela också när vi kan det. Eller när vi behöver det. Och det är ju oftast vårt mål att vi ska alltid göra det. Nu blir det så att Malmö och Elfsborg, de tillät inte oss att göra det. Det var inte att vi på något sätt la oss med flit, utan vi blev lågt spelade. Och därifrån så hittar vi en trygghet i det liksom. Och det var likadant mot Dynamo. Jag tycker att under perioder så stod vi upp jäkligt bra mot dem. Och under andra perioder så var vi riktigt låga och fick jobba mentalt med att inte ha boll mycket och sådär. Men vi gör 1-0 och det blir borta från offside, vilket var offside. Men sen 5 minuter senare i dag mål, det var rätt så avgörande. Hade vi fått in 1-0 där så tror jag att vi hade kunnat straffa dem faktiskt, för att de var frustrerade. Och vi är rätt så bra igång och en bra känsla i gruppen att vi kan vara utan boll men vi vill ha boll så att säga. Och den balansen är jättesvår att ha i ett lag.
Växer ni av att motståndarlagen blir frustrerade? Har ni den liksom psykiska övertaget tycker du? Har ni en stark psykisk trupp där man på något sätt, för det är så där är det när man spelar fotboll tycker jag, alltså, det är alltid bra att få det andra laget frustrerat, ja. Men vissa personer och vissa profiler växer av det medan andra inte gör det.
Nej, men vi har pratat mycket om att om de har bollen på de ställen som vi vill och rullar runt så ska vi känna oss trygga i det, och det tycker jag att vi gör nu. Sen ibland så känner man att men nu måste vi ha bollen, nu har vi inte haft den på länge, så blir man frustrerad och så öppnar man upp luckor som är värre än att vi tar det lite lugnt då. Och där tycker jag att vi utvecklas hela hösten, att vi lärde oss acceptera ibland att andra laget hade boll och att vi fick acceptera att då är det så. Men de fick inte vara där vi inte ville att de skulle vara. Och det har jag fått prata mycket mentalt med spelarna om. För att det är jobbigt att inte ha bollen. Det är jobbigt att få springa och jaga och jobba och täcka ytor och sånt där. Men vi fick in en bra känsla för att vi vann matcher på det. Det är jobbigare när man inte vinner. Då kanske man tappar tron lite. Men nu så ser de att gör vi det här jobbet så är vi svåra att bryta ner. Och Vi har egentligen bara gjort en dålig match det här året, och det är mot Varberg hemma när vi slarvade och tyckte att vi var för bra för att spela försvarsspel, och alla bollar in i straffområdet var ju hopplöst. De kan ha gjort mål hela tiden, och jag tror att som vanligt på en träningsmatch eller en träningssäsong att det är bra att få en riktig sån här vakna upp match, och det var Varberg nu, och vi vet att om inte vi gör det vi ska, då ser det ut så, då får vi stryka vem som helst.
Jag tänker att vi skulle kunna gå vidare och skala ner på spelare. Och då har vi en grej som vi skulle vilja kalla 2+1 som är spännande. Och då får du väldigt gärna ge två saker som en spelare gör väldigt bra och en kvalitet som en spelare kan utveckla. Vi skulle kunna börja med en spelare som Nordin Jerzic.
Hans spelförståelse och hans teknik är ensam i Sverige skulle jag säga. Speciellt när Anders Svensson har gått ner på mittback, så finns det ingen in i mittfältet som har hans kvalitet. Han täcker bollen på ett underbart sätt, ger oss tid, ger oss plats att flytta upp laget, och han är bra på att stoppa in bollar på rätt ställe. Det är plusgrejer då. Minusgrej är att han har tappat den här lite längre passningen, och den måste han lära sig att stoppa i på ett bättre sätt. Lite för rädd att slå bort bollar. Jag tror att det kommer lite av blåvitt tiden när han ville liksom alltid göra allting rätt hela tiden. Han är för bra för det hos oss att vara rädd för att göra fel, utan han behöver stoppa i bollen lite oftare. Så det är en sak han kan arbeta med.
Vilken boll är det? Den längre bollen?
Ja, alltså när vi säger att vi bryter utanför straffområdet, vi har bra löpningar där framme, att vi kan slå inte längre någon gång. Det behöver inte alltid vara det här fina, korta och hålla i den, utan att en bra löpning så stoppar i den på en längre boll, som han var bättre på förut än vad han är nu. Men det är någonting vi pratar om och jobbar med hela tiden. Att det inte är fel att slå bort någon passning ibland. Vi kan inte bara passa rätt, för att det betyder också att det är en säkrare pass, och det gör att det blir lättare för dem att komma tillbaka och komma på rätt sida. Så att göra någon längre ibland, det tycker jag han kan göra. Och sen tycker jag att han är bra på att driva laget nu. Han har mycket engagemang och ibland blir det lite för mycket, men jag tror att grabbarna har lärt sig honom nu, så att han är bra på att ställa krav, han är bra på att tjata och vara lite jobbig ibland så där, typ. Och jag tycker att det har blivit bra. Han och Råp är perfekta ihop så där, på det sättet.
Jag måste säga att i Svenska Cupen matchen mot Elfsborg här i semifinalen senast, Nordin han var jävligt bra.
Sista 20-25 är han egen klass typ. Innan det är han okej, tycker jag. Men då när vi gjorde 2-0 efter det, så då växte han ju jättemycket och höll i bollar och gjorde fördela jättemycket, så de var ju tokiga på att vi hade bollen när de låg under, för då vill man ju ha bollen, och han valde rätt beslut hela tiden, och då kom hans klass fram riktigt bra. Så att han gör en jättebra slutdel, men han gör bra innan med, men hans slutdel är fantastisk.
Yashin,
ambitiös liksom, jobbar hårt. Det är ingen sån här som folk kanske får för sig, bara dribblar och sen går tillbaka, och så att han jobbar alltid hårt, och han har en ambition om att bli så bra som möjligt, och det är en egenskap som är väldigt bra. Det negativa är att han gör för lite poäng. Nu gjorde han en poäng igår, vilket jag hoppas är jättebra för honom, att han förstår liksom vad man ska göra och hur man ska göra, men det bör han förbättra. På 27 startmatcher förra året gjorde han 2 mål och 4 assist eller någonting, och det är alldeles för dåligt med tanke på 27 matcher. En sån som Sobra kom in och gjorde 3 mål och 9 assist på 11 matcher. Jag vill inte jämföra dem, för Sobra är en fantastisk spelare och har mer erfaren och sådär, men att han lärde sig mycket av att se honom, tror jag, vad som krävs och vad jag kräver av våra anfallsspelare som ska göra poäng. Och sen jag tycker att han är nästan alltid glad. Jag gillar det. Det sprider sig bra liksom, att nu är det många av hans så kallade vänner som har fått sluta eller som har slutat i ÖSK. Han blir lite ensam sådär, men jag tycker han har gjort det jättebra på det sättet. Och för det mesta alldeles bra, positiv i gruppen och sådär. Känns jättebra tycker jag.
Hur tränar man på det här att göra poäng? Det är den 10 000 miljoners frågan.
Nej, det är inte så svårt. Utan man måste vara i de situationerna och liksom få en förståelse för hur och när man ska spela på vilka ytor och till vilka spelare och vilket tillslag och vilken hårdhet och vilka situationer som man kommer i ofta. Det handlar om det, att vara där så mycket som möjligt och förstå varför du gör vissa saker. Så det är både lätt och svårt, och fotboll är ju jättelätt, och det är det som är svårt då. Men att det finns ingen magi, du måste träna på det liksom.
Eider
tar för sig mer och mer. Det som jag blir mest glad för, det är att han lyssnar och gör inte samma misstag nästa gång, utan han förstår att okej, det var inte bra, så gör han inte det här misstaget. Och hans styrka är då att han gör rätt istället. Att jag säger att gör så här istället, så gör han så. Så det är jättebra. Hans huvudspel är enormt. Hittills har vi inte saknat Manges huvudspel för att han har gjort det så jäkla bra som han har gjort det. Och, man saknar Mange på andra sätt, men just huvudspelet har han tagit för sig jättemycket. Det minustecken på honom är väl egentligen att han är lite naiv, och när han möter riktigt bra spelare är kanske lite för snäll, att de tacklar bort honom och sen nickar om att han mot Oromo och sådär fick lära sig att det går inte att vara så där snäll, det måste vara lite hårdare, lite elakare typ, och det kommer av erfarenhet. Så vi kommer säkert släppa in en demo på att han är lite naiv, men det får vi samtidigt ta på hans utvecklingsbit, så att det är inte så mycket att gnälla om, utan man måste spela för att lära sig det, och jag tror att han kommer lära sig fort.
Är det ett exempel på en lyckad utlåning, eller flera lyckade utlåningar?
Det är jättesvårt för mig att säga, i och med att jag var inte med när han kom och jag har inte sett honom på de här åren. Första gången jag såg honom var i december nu, och där man kan säga att bilderna bara från den tiden är att han är en man nu och han var en pojke då. Sen så är det väl som du säger, att får man inte spela så är det bättre att man är i en miljö där man får spela, där det är viktigt. Men det är svårt att veta om han hade fått den här utvecklingen om han hade varit i Örebro, om man hade jobbat med honom liksom, eller om det var kört. Det beror på vilken start man får ibland. Men utlåningar är oftast positiva, men oftast blir det att de inte kommer tillbaka. Det är positivt för spelaren, men det är inte positivt för laget. Jag som tränar Gais fick ju många spelare från Elfsborg och överallt. Och det betyder oftast att vi har varit bättre, spelarna har varit bättre, men de kommer aldrig tillbaka till Elfsborg.
Är lite den känslan man har när det gäller utlåningar. Jag har doftat att spelaren försvinner, sen så hopp, det var det, tänker man.
Lite så är det. Och då kan det vara så att man lånar ut för att vinna tillbaka lite pengar. För det betyder att han kanske gör någonting bra, så kan man sälja han för någonting, än att han är på bänken hos oss hela tiden. Så att det är olika sätt att se det. Men det bästa sättet är ju Sebastian Ring och Eider nu, som har kommit tillbaka och gjort det bra. De har mått bra av utlåningarna. Så att det är inte bara negativt.
När vi står här i november, jag hoppas att du sitter där då. Det vore jättefint om vi kunde få sammanfatta säsongen också. Vem är årets överraskning i ÖSK-truppen?
Alltså, jag tror inte vi har någon riktigt överraskning, därför att vi har ju de spelarna vi har, och ni känner igen allihopa. Det som jag hoppas på, det är att DG har tagit för sig till en hel säsong nu, och inte bara för säsong som han har gjort alla andra år. Att han får det här breaket i år, det är där jag hoppas.
Vad har hänt? Han var ju fantastisk mot Elfsborg igår också. Han har varit jättebra.
Han är alltid bra för säsong. Han har varit det AIK med. Gjort att han har fått starta kanske 3-4 matcher, men sen har han försvunnit. Han var jättebra för säsongen med. Så att vi vet om det här nu, och vi vet varningsklockorna på
det.
Vet
han om det?
Ja, jag har ändrat lite modell mot honom. Jag har slutat klappa på ryggen och varit lite mer krävande nu, och han tar varje steg framåt nu. Jag har sagt att det går inte, du kan inte vara sämre nu än vad det var i de här matcherna, för att det är för dålig nivå, utan nu ska du vara här och bättre hela tiden. Och det känns som han har börjat förstått, och det känns som att han har en nivå nu som det finns ingen anledning för han att liksom försvinna, utan nu har han det här nivån, nu får han köra, för att han kommer vara otroligt viktig för oss, och han har ju allting, och det är därför han har varit i AIK typ, och så att alla vet att han var en bra spelare. Nu ska han bara få ut det, och hela tiden förhoppningsvis då.
Jag har för mig att Andreas Alm sa att DG kan bli att han är en av Sveriges bästa spelare, men de fick inte ut det. Vad beror det på då? Har han, det är någonting i det mentala, är ju den analysen man gör på läktaren. Det är svårt att
trycka. Ja, det håller jag med om, för det är oftast det. Samtidigt som i AIK, då har du inte tålamodet. Det var ju samma med Crespo. Vi har ju tålamodet, vi kan ju jobba med dem, men nu har han fått 2 år här och nu måste det komma. Så tålamodet är klart mindre i år än vad det har varit förut, och han vet att han måste prestera, för att annars spelar man inte. Och jag tycker att han har börjat förstått spelet bättre, och att han fattar hur bra han är, för det är egentligen det som är, han måste förstå hur bra han är, för när han är där, förstår det, det är inte många som tar han då liksom. Så att han hoppas jag verkligen på.
Jag har hört rykten om att DG hade svårt att fokusera förut för att han höll på med ett husbygge i Kungsör.
Det där är spekulationer bara. Jag säger tvärtom. Jag tycker att han har blivit mer fokuserad tack vare husbygget. Jag vänder på det. Jag tycker att han har fått något annat att tänka på. Inte bara fotbollen, utan han har fått ett annat liv. Och det tycker jag har gjort han lite lugnare.
Det enda man kan ifrågasätta då är egentligen bara Kungsör. Det är det här källor.
Han kommer ju därifrån. Så att han bygger någon form av sommarhus, kanske vanligt hus. Vi får väl se liksom. Men att Jag tycker att han blev lugnare, så uppfattar han som lugnare. Så jag har nästan tvärtom effekt på det här. Så att, men det är alltid så där, folk ska alltid spekulera. Men jag säger tvärtom, han har blivit mycket bättre och mycket lugnare.
Du, vi ska snart släppa iväg dig. Jag har lovat att jag ska ställa en fråga. För jag var så förbannad i Malmö-matchen när vi ledde och det var övertid och du inte gjorde ett byte. Då är inte jag, jag är inte ett big fan av att hålla på och byta på övertid för att maska. Men när vi ledde med 1-0 och alltså jag hade ju puls som var direkt dödlig. Varför?
Det är det här som är skillnaden, att jag är proffs och du är en amatör.
Säkert, det känner jag rakt av.
Vad jag menar med det är att vi hade tänkt gjort byte på Nordmark som hade lite känning i knät. Problemet var att det kunde bli förlängning om de gjorde 1-1. Vi hade tre spelare som förmodligen inte hade kunnat överlevt förlängningen. Och gör vi då ett så kallat sånt byte och så blir det förlängning, det hade kostat oss jättemycket. Då hade det kunnat bli en katastrof för oss. Dels det. Det andra är att om jag ändå inte tycker att de har den här jättepressen som jag inte tyckte de hade, då får de ingen tid att samla ihop sig till någonting. När jag gör ett byte så kan de börja prata med varandra, att vi gör så här och upp med han och tre back och in med den och så här. Den får de inte när den här tiden inte kommer. Så det kan ibland vara negativt att du gör det här bytet, för att dels blir domaren lack eller kanske lägger till lite längre tid än vad det hade gjort annars. Plus att de får en chans att göra en omgruppering och sen är det ju så i grund och botten att de som sitter på bänken gör det av en anledning. De är ju inte bättre än de som spelar om man hårdrar. Men det är klart att vi har gjort sådana byten förut och så här. Men jag har också ibland förlorat på det och ibland har vi vunnit på det beroende på vad det är. Men de här absolut sista minuterna tycker jag inte blir den effekten som det är. Jag gör hellre när det är en kvart kvar i så fall än en, två minuter kvar. För den som kommer in när det är en, två minuter kvar, vi säger att vi får en hörna, han är inte inne i matchen, han ska markera någon, han kan få en liten knuff så tappar han markering, eller tvärtom, han rycker tag i någon för att han är helt övertänd. Så det finns många sätt att se på det där. Så det där är liksom italienskt på något sätt, att dra ner tempo och sådana här saker. De är experter på det, men det är ju deras synne också. De skulle till exempel aldrig lyfta in en lång boll där lagar de möter, som vi gör. Och får de chansen att flytta upp sina två mittbackar då och sätta ner någon annan och göra något annat för att vi gör det här bytet, ja då hade vi suttit där, vad fan gjorde vi byte för liksom. Och det blir alltid så efter matchen, så kan jag säga att jag hade rätt. Men hade vi släppt in 1-1 så hade det ju varit galen.
Mm.
Och jag kan inte säga att jag hade gjort rätt då. Så att det är ju alltid efter matcherna man kan ta de här besluten. Men jag tror inte riktigt på det, men det betyder inte att jag inte kommer göra ett sånt byte aldrig eller så vidare. Men att i det här läget, när det var för det andra så kom jag på att vi bytte in Sobralense när det var jättelite kvar och de gjorde mål på den frisparken, Malmö FF, när de gjorde 3-2.
Mm, just det. Så det var dåligt omen också?
Nej, det blir inte så mycket bättre. Det var det jag menar. Han kunde inte markera någon och han kom in och jag ville att han skulle få bollen och hålla i bollen för att det var bra, men så gör de mål på den. Så det händer alltid att det är så på det ena eller andra sättet. Men att det beror lite på. Vi har bytt in Ayanda Sopa framför våran backlinje många matcher innan vi gjorde raka byten med Pode ut och Kalle in. Så gjorde vi Pode ut och Ayanda in för att han la sig framför backlinjen. Så att det är olika. Men jag gillar inte riktigt att ge dem den här möjligheten. Liksom.
Spännande. Det ska bli kul att se om det blir något sånt under säsongen då. Då vet jag att du tycker att det andra laget inte är mentalt starkt och kommer lyftas av att få prata ihop sig lite.
Om vi tänker Malmö-matchen så när de ändrade till 4-3-1-2, jag vet inte om ni ens tänkte på det, så var det inte vi så lågt spelade som vi var innan. Vi kunde spela ut bollen till Achman och så kan han springa upp en bit, så kan vi passa till bollen tillbaka så kan vi hålla den lite. Det kunde vi inte när de körde sitt 4-2-3-1. Då var vi lite lägre spelade. Så att jag var nästan lite så här, inte nöjd var jag inte, för att det är ju som det, men vi fick en annan lugn, så känner jag ändå. Så, och det står jag och säger att jag är lugn. Det är klart att det alltid är lite så där, men jag kände mig trygg i det vi gjorde då. Så att som supporter tänker man ju annorlunda alltid, så är det. Och jag måste vara iskall varje gång i mina beslut. Och ibland blir det rätt att döma geni, och ibland när man blir det fel att döma en idiot. Och så lite skiljer det. Så det går inte att säga något.
Vilken komplimang, du blev kallad italiensk där ett tag.
Jag gillar det, italienskt kynne har jag.
Ja, det är fint.
Du, vi ska väl avrunda, men det här kommer sändas någon dag innan Peking. Du får en minut på dig att berätta hur den matchen kommer bli.
För det första jättekul att det kommer bli mycket folk. Det är tryck i Norrköping. De har sålt jättemycket säsongsabonnemang. Vi har ju Robin Axelsson som vår målvakt. Han bor ju i Norrköping, så att vi får bra inside där. Kommer bli mycket folk. Kommer bli mycket örebroare som åker. Vi är revanschsugna. De fulla av självförtroende. Jag tror att det kommer vara en fördel för oss. Jag tror att det kommer bli en tight match. Det lutar ju alltid åt kryss när det gäller så här mycket, och den start, och vi kanske båda skulle vara nöjda med det. Men jag tror att vi drar det längsta strået till slut för att vi är lite bättre och för att vi vill lite mer.
Hur många öskåre hoppas du ha på plats?
Jag och Erik Wellegård höll inte alltid samma. Han är nöjd med två bussar till Ljungskile, men jag säger 15 och så här. Så 2 500 säger jag ungefär, örebroare, skulle jag tycka att det är 2,5. Godkänt. Det tycker jag.
Det är godkänt?
Ja. Jag skulle inte vilja ha mer, men 2,5 är godkänt. Det är 10 mil till en stor arena och det första matchen, och vi kan inte ha gjort bättre reklam nu. Samtidigt har vi 1800 igår, så det säger rätt så mycket. Men 2,5, ja lite så, men 2 500 tycker jag att det är rimligt.
Ja. Kommer du att vara på plats?
Jag kommer att vara på plats. Vi är svartvita i Stockholm. Vi har ju en partybuss. Har du sett den här?
Ja, jag har hört om den. Ja.
Det är super. Den billigaste bussen i Stockholm. Det ingår en bartender och fåtöljer.
Ja.
Den är inte fullbokad kan vi säga. Fast den kommer ju vara där då, så att det behöver vi inte prata om. Det blir kul. Du, tack för att du kom och så
kom gärna
mycket lycka till inför säsongen.
Ja, jag kommer gärna tillbaka. Vi har ju matcher här, så att vi ses väl då.
Det gör vi.
Ni gör ett jävla jobb. Det är bra.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo.
Det här är Anton Alén för Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. ÖSK har precis vunnit semifinalen i Svenska Kuppen med 2-0 mot Elfsborg på ett för dagen smått grådaskigt Bern Arena. Jag ska inte använda dessa värdefulla spaltcentimeter för att brodera DDR-referenser, men med samma mjuktuffa ingivelse som Brezhnev kysste Honecker i Berlin, lika tveklöst broderligt anförde Nordin Gerzic och Robert Åman Persson ÖSK-kollektivet till att återigen nolla en på förhand stark titelutmanare i årets allsvenska. Diego och Yashin flängde runt som torra skinn på flankerna, energiska och poänggivande. Kalle Holmberg var den trekvartista som Pode uttryckligen gör anspråk på. Det är ett självklart ÖSK som segrat mot både Malmö och Elfsborg i säsongsupptakten. Där spelarna verkar veta ungefär vad som krävs för att vinna matcher, vilket tyder på självkännedom och strategiskt ledarskap. Där inspiration och kreativitet i alla fall tangerar blygsamhet. Och där engagemang hos spelare, ledare och supportrar vitaliserar själva beskaffenheten av detta allsvenska fotbollslag från denna mellanstora svenska stad på Närkeslätten. Och det är detta min betraktelse ligger, för visst ger ÖSK idag uttryck för något annat än vad vi kanske är vana vid. Begrepp som självklarhet, vitalitet, framgång etc. är inga signifikanser som en vanligtvis brukar relatera till nodalpunkten ÖSK fotboll. Mitt förhållande till sportklubben omges i varje fall av andra intryck och skildringar. Min upplevelse är att det finns, eller åtminstone har funnits, en strukturell längslighet i klubben som jag skulle vilja påstå har inrättat ett beständigt tvivel gentemot det externa såväl som det interna. Detta forcerar sedermera ytterst en rädsla att misslyckas, som i min mening har genomsyrat allt från organisation, ledare, spelare till i synnerhet talangverksamheten. Den här mentaliteten är förvisso synnerligen betingad, för hur många allsvenska säsonger har ÖSK spelat utan att ha vunnit någon titel? 46. Det finns en stark känsla av att slå underläge, som må hända bäst karaktäriseras av Rolf Zetterlunds kanske mest filosofiska citat: "Lugn grabbar, ni är inte dugg bättre än vad de är." Nåväl, den här undergivenheten verkar inte alls prägla Axéns ÖSK, vilket kanske eventuellt och helt självklart är ett framgångsrecept. Det är trots allt sport det handlar om. Nej, tvärt emot mina tidigare upplevelser uppträder ÖSK idag med ett oigenkännligt självförtroende. En tro på den egna framgångens möjlighet. I sken av den här betraktelsen av att sportklubben i viss utsträckning har genomgått något av en institutionell förvandling. Ponera då att ÖSK tar hem cupen och helt plötsligt får spegla sig i glansen av en trofé. En epok av underordning skulle gå i graven. Ett diskursivt skifte som gör ÖSK en helt annan sinnebild. Ett vinnande lag. Denna förvandling skulle kanske göra sig mest påmind i form av att kubanernas bästa ramsa med textraden: "Vi har inget jävla SM-guld. Vi har inget jävla kuppen-guld. Vi har ingen vinnartradition, men vi har stolthet, hjärta och passion" blir passé. En angenäm identitetskris uppstår i det svartvita leden. Vilka är vi när vi vinner? Sammantaget, fråga kolon, upplever vi nu skörden av ett pågående reformarbete i vilket passion och vinnarmentalitet är ömsesidigt reproducerande? Ja, vet jag. I Närkens anda kan jag endast konstatera att det självklart är allt för tidigt att dra några stora växlar av förekommen tillfällig framgång. Och att brytpunkter blir synliga först i efterhand är en historisk grundprincip. Säsongsupptakten lovar emellertid gott. Och inför stundande allsvenska premiär mot Peking kan jag bara hoppas att Roffe Zätas konstaterande blir vederbörande ledande. Före matchen är grabbarna lite nervösa. Men när de går in på planen ska det tindra under fötterna på dem.
Pojkar, pojkar, pojkar.
Ja, hej. Du har kommit till Plura. Jag kan inte svara just nu. Men jag ringer upp dig så fort jag kan. Hej då.
Hej, hej Plura. Jimmy Jansson heter jag och ringer från Extra Östergötland, lokaltidningen här. Jag vill göra en liten undersökning i form av tre frågor inför premiären av Norrköping Örebro. Du vet, allsvenskan. Ska du se matchen på plats eller? Om ja, vad blir det för mat i pausen? Om nej, vad blir det för mat i soffan då? Och sen skulle du kunna tippa ett resultat, för det har alla andra gjort. Och fråga tre. Många säger ju att det blir Podes år i år. Vart ställer du dig i den Pode-frågan? Ja, det var de tre. Jag som frågar off the record, alltså utanför undersökningen. Det är många frågetecken gällande målvaktsfrågan. Rinne eller Jansson? Vad tycker du? Till sist, kan du hälsa något till kubanerna? Ja, just det, jag var i telefonsvarare. Ja, du kan ringa mig när du hör det här, så gör vi det. Ha det bra.
Då tackar vi för att ni har lyssnat på det här premiäravsnittet av radioprogrammet Gamla Trä om svartvit kärlek.
Ett första av många förhoppningsvis.
Ja, vi hoppas det. Vi har en ambition att i alla fall komma ut några gånger per säsong.
Ja, och nu ska vi få höra en världspremiär.
Ja, det var låten vi också hörde i början lite. En fantastisk ÖSK-låt som Tom Höglund har skrivit och som heter Om jag finger bo på västra stå. Vacker titel.
Verkligen. Och då får man säga att har man komponerat en egen ÖSK-låt så får man gärna höra av sig till oss. Så finns det möjlighet att få den spelad här.
Absolut. Det kan ju vara en jättehärlig grej. Att vi alltid har olika låtar. Olika ÖSK-låtar. Det gillar jag.
Verkligen. Och hur får man kontakt med oss?
Du, med oss får man kontakt genom att man kollar. Hur får man kontakt med oss? Vi ska ju lösa det här. Med Twitter och Facebook och Instagram och allt vad det heter. Men i väntan på det så kan man ju i alla fall gå in och kolla på Svartvita i Stockholm. Det är en Facebook-sida. Det är ju lite vi som står bakom det här.
Det tycker jag låter som en bra idé, så ska vi försöka ta tag i det andra.
Precis så. Sen är det ju också en fördel att prenumerera på den här radioprogrammet i iTunes så att ni inte missar några av framtidens episka episoder.
Jättevettigt. Tack så jättemycket Johan.
Ja, men tack själv Alfred.
Heja sport.
Heja sport.
Om jag finge bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För Restalund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på västra stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Väl är Gordon är kontraktet som ger mig värme och rum på natt. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.